I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okej. Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Man kan duscha för en hel familj själv.
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb.
Ja,
bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mans.
Och hjärtinnerligt välkomna till podden Fråga Anders Måns med Ankan Johansson och Måns Nilsson.
Vilken stillsam inledning du öppnade upp mig idag.
Ja, jag kommer vara så här stillsam hela avsnittet.
Ja, det tror jag inte på.
Den här gången, Ankan Johansson.
Ja.
Är det bra med dig?
Ja, det är bra med mig.
Vad har hänt sen sist?
Ja, en liten kul grej bara. Du och jag har ju skojat mycket om att vissa hårdrocksband sätter 2 prickar över sina on. Alltså för att det ska se lite tufft ut i namnet. Så här mystiskt nordiskt, det ser tufft ut.
Motorhead, var det de som började?
Ja, just det. Och det är väl okej. Okay. Motorhead, 2 prickar. Det blir så här Motorhead. Ja, men det är väl okej.
Okay.
Sen blir det ju sämre när till exempel bandet då Trojan sätter 2 prickar. Och bandet plötsligt i Sverige heter Trojan. Det går från ett tufft bandnamn till ett värmande plagg för överkroppen.
Ja, och i något tv-program så visade jag en läsk jag hittade utomlands som hette Nordic Mist.
Ja,
ja, det var ju ett vatten då.
Ja.
Nordic Mist.
Ja.
Och så han satt på 2 prickar av O1 och blev en Nordic Mist.
Ja, inte lika läskande.
Nej.
Nu har nyss nämnda Motorhead givit ut en samling med bortglömda inspelningar.
Mm-hmm.
Samlingen heter The Lost Tapes. Prickarna är framme igen. Varpå samlingen heter The Lost Tapes.
Är alla låtar fantastiska?
Nej. Det gick från att vara ett bra namn på en samling outgivet material till en svengelsk beskrivning av Billy Tape. The Lost Tape.
We are murdered! And we play rock and roll!
Annars du, Måns Nilsson. Du vet, folk berättar ofta om när de inte köpte en lägenhet.
Mm-hmm.
Och att de är så ledsna för att de vet vad den skulle vara värd idag.
Ja, om kanske bara i Stockholm hade, där du bor på halvtid. Ja, om här i Malmö så tjatar inte folk så mycket om det där.
Jag är skyldig, Måns. Jag köpte inte en lägenhet i Malmö 1999 på min fars inrådan, och det är det sämsta råd jag någonsin har fått. De här historierna är tyvärr ofta lika intressanta som när folk berättar om sina drömmar, det vill säga inte intressanta.
Eller historier från lumpen.
Ja, nu har jag en sån historia. År 2010 satt jag upp en sen natt och jobbade i min dåvarande lägenhet. Jag läste om den här nya tuffa grejen som hade dykt upp. Bitcoin.
Mm-hmm.
Och jag hade lite pengar över vid tillfället och jag tänkte, nej, jag gör en chansning. Jag gör fan i mig en chansning. Jag köper bitcoin för 10 000. Och jag slog till. Nästan. Jag gjorde allt man skulle. Jag följde instruktioner och skulle precis trycka på knappen för köp. Jag skulle få någon slags plånbok och en kod jag absolut inte fick tappa bort. Nu kör jag, tänkte jag. Och sen tänkte jag, nej, det är för dumt. Jag kan inte bara kasta 10 000 i sjön. Det är mycket pengar ju, 10 000 spänn.
Man kan få massa saker för det ju, som kan bli värdefulla.
Ja,
alltså kanske CD-skivor som kan öka i värde.
Ja,
eller...
ja. Någon snygg jumpers eller någonting.
Precis.
Ja, jag gjorde det inte. I veckan läste jag lite om bitcoin. Då kostade en bitcoin mellan 1 och 2 kronor. Idag kostar en bitcoin 425 000. Så säg 2 kronor styck, 5 000 bitcoin gånger 425 000. Minus 10 000 insats då. Jag hade varit miljardär om jag hade tryckt på knappen.
Miljardär som i 1 000 miljoner.
Jag hade varit miljardär.
1 000 miljoner kronor. Herregud. Det är ju jättemycket pengar.
Ja. Hade jag varit lyckligare förmodligen inte. Men sanningen att säga, jag hade ändå gärna varit miljardär.
Ja, men jag hade inte kunnat... Hade vi gjort en podd då, skulle jag kunna sitta här och göra en podd med en miljardär. Du hade inte tagit inspelarna på allvar.
Tack
gode Gud! Du hade inte tagit något på allvar.
Tack gode Gud att jag inte tryckte på den där knappen.
Ja.
Jag hade inte suttit här med dig.
Precis.
Ja, vi ska inte prata om den tråkiga historien, utan vi ska svara på lyssnarfrågor.
Ja, men du.
Ja.
Kolla här då.
Oj.
Hör här då.
Oj.
Vad tror du det där, den där dunsen betyder?
Ja, det ser jag ju. Det är ju 3 nya doktorsavhandlingar som du dämmer i bordet.
Just det. Annette har skinkat in intermedial narration i den fotolyriska bilderboken. Ibland känner man sig korkad.
Ja.
Jag förstår inget.
Nähe.
Rasmus har skickat in molecular phylogenetics and taxonomic issues in dragonfly systematics.
Mm. Och vad handlar det om?
Ja, det handlar om sådana där syrsor, heter det inte, vad heter det?
Ja, det är
Slendor.
Slendor, ja.
Dragonfly.
Ja.
Drakslända.
Slendor. Ja.
Och Martin har skickat in förpackningens förvandlingar, och den här handlar om...
Vänta, förlåt. Förpackningens förvandlingar?
Mm, konsumtion och karneval i barnboken. Konserver, kartonger och tetrapack och omslagspapper framträder i många skepnader inom barnlitteraturen, står det på baksidan här. Så går ni igenom när det har dykt upp förpackningar i barnböcker. En rubrik är så här.
Ja.
Kapitel 2. Emballaget som fader, moder och som kropp.
Nej, den ska jag läsa.
Jag skriver ju själv barnböcker just nu.
Ja.
Den här är ju mycket, mycket spännande. Tusen tack! Fortsätt skicka in era doktorsavhandlingar. Hoppla.
Jag är en tuff brud i lyxförpackningen. Tuff brud i snyggt fodral. Jag är ett litet stycke dynamit. Maskerad till sockerbit.
Dagens första fråga, den ansvarar du för, Måns. Vad ska vi få lära oss om?
Dagens första fråga är 3 frågor.
Oj.
Det är dags för.
Snabba.
Fråga 1. Hej Ducky och Monkey. Om en icke-amerikansk medborgare föder barn i USA så får barnet automatiskt amerikanskt medborgarskap. Men vad händer om ett barn föds på en amerikansk ambassad, till exempel i Stockholm? Får barnet amerikanskt medborgarskap eftersom ambassader räknas som det landets egna territorium? Med vänlig hälsning, Lorenzo.
Mm, spännande. Jag gissar ja.
Mm-hmm. Tack för frågan. Det stämmer att alla barn som föds i USA automatiskt blir amerikanska medborgare. Det är därför det finns höggravida kvinnor som reser till USA och föder där. För att deras barn ska bli amerikanska medborgare automatiskt.
Mm, och svensk, och har man svensk då mamma, så blir man ju också svensk. Får man dubbelt ju.
Ja, just det.
Aha.
Men det stämmer inte att ett lands ambassad utomlands räknas som det landets territorium. Det är en väldigt vanlig missuppfattning.
Mm-hmm.
En faktoid. Ambassaden och dess personal skyddas på en himla massa olika sätt. Det kallas statsimmunitet eller suverän immunitet. Men en svensk ambassad utomlands är alltså inte svenskt territorium. Så om man bryter sig in på den amerikanska ambassaden i Stockholm, föder sitt barn på gräsmattan, så kommer man bli besviken. barnen blir inte amerikansk medborgare.
Det är väl den viktigaste lärdomen då. Om man bryter sig in på en ambassad och föder ett barn så kommer man bli besviken.
Ja. Mm. Fråga två. Så här skriver Bandini. Hej Anders och Måns. I julhelgen så satt vi och kikade på den enligt mig i särklass bästa filmen i svensk historia.
Kan du visa Johanna?
Sunes sommar.
Naha.
No, we call them wienerbröd. Wienerbröds. Oh no, you don't.
Har sett filmen ofantligt många gånger och kan nästan varenda replik utan till. Men nu dök det upp en replik som jag inte reagerat över tidigare. Dottern Anna ska träffa campingens raggare Leffe och beger sig från middagsbordet. Då ropar mamma Karin snabbt. Tylor mellan knäna, Anna. Tylor mellan knäna.
Mamma, får jag gå från bordet?
Tylor mellan knäna, Anna.
Va?
Ja, du vet mycket väl vad jag pratar om. Så.
Till min fråga. Vad menar mamma Karin exakt?
En tulo mellan, man ska ha en tulo, alltså en sån liten halstablett mellan knäna för att hålla ihop benen så att det inte blir något sexuellt umgänge. Det är väl inte konstigt än så?
Bandini fortsätter. Jag tror jag fattar innebörden.
Mm-hmm.
Men just tulor mellan knäna, vad är tulor? Har det gått Bandini? Och nu har du ju redan svarat på det här, Ankan. Mm-hmm. Vad är en tulor?
Det är en liten halstablett.
Exakt, en tablettask som kom 1910. Fanns i några olika smaker. Min farmor åt den som var mentol.
Mm-hmm.
Små, runda, vita pastiller.
Ja, goda.
Och om man då håller fast en sån här liten tablett mellan knäna när man hånglar med någon, så finns det ingen större risk att man blir gravid.
Nej.
Så det kan vara så att Karin säger tulo mellan knäna och Anna och inte tulor mellan knäna och Anna. För att dubbelkolla så ringde jag till Stefan Apelgren som både skrev och regisserade den här filmen.
Ja, det var han som gjorde det, ja.
Sunes sommar. Aha. Och mycket riktigt, han hade hört sin farmor säga det här. Aha. Någon gång när han var liten. Stefan Apelgren, regissören, menar att efter ett tag, om man har den sån här tulor mellan knäna, så om den är mot huden så blir tabletten kladdig och nästan som ett klister mellan knäna.
Ja, ja.
Just det. Mm-hmm. Fråga tre. Stämmer det att hästen...
Det var bra bonusfakta. Om man har en halstablett mellan knäna blir den kladdig.
Ja, men som är klister mellan knäna, då kan man ju absolut inte bli gravid.
Jag tycker både fråga ett och två är väldigt bra i sin bonusfakta. Om man föder barn på en gräsmatta på en ambassad blir man besviken. Och om man har halstablett mellan knäna blir den kladdig.
Fråga tre. Hej, stämmer det att hästen i filmatiseringen av Pippi Långstrump år 1969 dog på grund av förgiftning orsakad av den svarta färgen som användes till att måla de svarta prickarna på hästen?
Vi känner ju hon som målade de svarta prickarna på hästen.
What?
Hon sydde de där dräkterna, du vet, de här fiskarna vi hade i Cashcourt-musikalen.
Ja, de fiskarna var fantastiska.
Ja, ja, ja.
Hej Filippa, du kan andas ut.
Ja.
Det är inte sant det här. Hästen som spelade lilla gubben hette Bulting och var en ridskolehäst i Solna. Den var ett helvitt halvblod.
Mm.
Så för att den skulle likna den tecknade hästen i böckerna om Pippi Långstrump, så mycket riktigt så målade man den med prickar, svarta prickar med svart färg. Och det var säkert inte helt nyttigt, men den dog inte av det.
Ja,
så här står det på Wikipedia. Mm. Det var även under inspelningen som Inga Nilsson, som spelade Pippi, gav hästen namnet Lilla gubben.
Vi fyller år på samma dag.
Nämen!
Ingen Nilsson är jag.
Jaha, okej. Okay. Ja. Mm. I originalböckerna omnämns Pippis häst bara som hästen.
Mm.
Tror du på detta?
Nej.
Jag har ingen aning, står på Wikipedia, men jag vet inte om det är sant. Nej, att Ingen Nilsson skulle komma på Lilla gubben.
Ja,
ja, kanske.
Ja.
Det fortsätter så här på Wikipedia. När Bunting lämnade inspelningarna och återvände till ridskolan hade han förändrats, så nu hade han blivit divig och därför en sämre ridskolehäst.
Ja.
Man kan tydligen inte vara divig som ridskolehäst.
Nej.
Nej. Nu flyttades han till ett stall i Vallentuna där han dog vid 24 års ålder.
Oh.
Vilket är en helt normal ålder för en häst att dö.
Ja, ja.
Det var också lite bonusfakta. Det är bra bonusfakta i den där, den tredje.
Att han blev lite divig.
Det här var tre snabba.
Ja, det var det verkligen. Nästa fråga kommer från Tobias, Iris, Vera och Edith. Hej Anders och Måns. Jag och mina barn undrar varför man så lätt glömmer det man har drömt. Även om man kommer ihåg det när man vaknat, så slinker det liksom undan under morgonen. Och sen har man glömt nästan allt fram emot lunch eller så. Tack för en fantastisk podd. med vänlig hälsning då Tobias, Iris, Vera och Edith. Och såklart har vi ju pratat, inte minst du Måns, om drömmar tidigare. Varför man drömmer, om det finns det lika många teorier som det finns sätt att förklara varför man inte kommer upp på morgonen. Och du har pratat om hur man ska göra för att komma ihåg just sina drömmar. Mm. Kanske till och med hur man kan göra för att styra sina drömmar. Mm. Och om jag inte minns fel så skulle man liksom tänka på sina drömmar innan man la sig. Och gärna skriva upp lite om sina drömmar när man vaknade. Och så att säga lära sin kropp och sin hjärna att prioritera sina drömmar.
Precis, man ska berätta för sin hjärna att jag vill komma ihåg mina drömmar. Och sen så lära hjärnan det då genom att aktivt försöka komma ihåg dem och kanske till och med skriva ner. Jag har en drömdagbok som du Anders och så vidare.
Mm. Och vet du vad Måns? Efter du hade pratat om det så provade jag att ge mina drömmar lite extra uppmärksamhet. Och vet du vad? Det gjorde ingen skillnad. Om du tänker att du har en helt ny brun bil och så målar du om den i exakt samma bruna färg, så stor skillnad blir det. Men varför glömmer vi våra drömmar då? Varför kommer inte hjärnan ihåg vad
vi har pysslat? För att det är så mycket skit. Varför ska... Och hjärnan prioriterar bort skit.
Nej.
Det är inte, har inte hänt på riktigt det där.
Men varför kommer vi inte ihåg vad
alltså... Det sorteras inte in i långtidsminnet eftersom det inte är viktigt på riktigt.
Nej, det är inte riktigt sant, Mastinsson. Varför kommer vi inte ihåg? Alltså det är lite konstigt. Minnet sitter ju i huvudet. Och huvudet pysslar med drömmar. Och sen bara skiter huvudet i vad det har pysslat med hela natten. Om vi säger, Måns, du att du hade... Jag vill låtsas att du har syslöjd i vuxen ålder.
Okej.
Okay. Och en hel dag... Du lägger en hel dag på att virka en grytlapp.
Okej.
Okay. Och sen plötsligt är du tvungen att gå till jobbet eller göra något annat som du måste. Då lägger du inte undan din grytlapp, utan du bara... Nej, jag kastar den.
Detta här är en liknelse, eller hur?
Så gör hjärnan. Man kan ha drömt ihop världens bästa filmmanus. När morgonen kommer, ja, då kastar man det för att nästan att börja om på ett helt nytt manus. Waste of effort, säger jag.
Ja.
Varför då? Och du vet kanske det, Måns, du har ju läst mycket om drömmar. Vad tror du? Varför kommer man inte ihåg ett skit? Och varför pyser du undan långsamt under dagen om man kanske kommer ihåg lite när man vaknar?
Ja, jag tror helt enkelt att det är sådär att hjärnan måste prioritera och då väljer den att komma ihåg omvälvande viktiga saker.
Fel. Jag läser om en 10 år gammal studie i tidningen Forskning och Framsteg. På Neuroscience Research Center i Lyon, Frankrike, så har forskare mätt hjärnaktiviteten hos 41 personer. Hälften av dessa, och redan där blir jag tveksam, hälften av 41 personer. Nåväl, hälften av dessa 41 personer kom ofta ihåg sina drömmar, hälften oftast inte. Och nu blir det lite konstiga ord. Studien visar att de som mindes sina drömmar hade starkare hjärnaktivitet i två områden som förbinder tinningloben och parietalloben. Och de här har hand om och processar yttre och inre stimuli. Och ett av de här områdena har då ökad aktivitet, det så kallade temporoparietalområdet. VM är svåruttalade glober i huvudet här. Temporoparietalområdet. Och det här svåruttalade genområdet då ökar känsligheten för intryck utifrån, vilket förklarar varför de som ofta minns sina drömmar lättare vaknar till när de sover. Alltså, du ska sammanfatta här. Okej, alltså. Ja. Hittills alltså. De som vaknar till lite oftare under natten minns sina drömmar bättre.
För mig stämmer detta. Jag sover djupt och minns aldrig mina drömmar. Min flickvän... minns alltid sina drömmar och vaknar under natten.
Och det här är alltså avgörande för om man ska minnas sina drömmar eller inte. Så nu kommer då slutsatsen från Forskning och Framsteg. En sovande hjärna kan nämligen inte komma ihåg ny information. Den behöver vakna för att kunna göra det. Alltså, hjärnan när den sover kan inte komma ihåg grejer. Vissa vaknar lite ofta, om en lite, och då har hjärnan en chans att liksom spara lite information.
Savear några gånger under natten.
Ja. De som sover som en stock som du måste, de minns inte ett skit. De, så att säga, kastar sitt handarbete, sin virkade grytlapp.
Skriver de så i forskningen?
Nej, det sista var min. Och det här kan ju förklara även mitt liv då. Jag sover ju väldigt illa.
Ja.
Och jag minns väldigt mycket drömmar. Mm. Ibland sover jag inte alls och då måste jag ta en sömntablett. Och då sover jag som en bit ek på ett köksbord. Och då minns jag inte ett skit. Mm. Då kastar jag hela grytlappen med morgontoaletten.
Mm.
Men sen var det ju det här, Måns.
Du hellre sovit djupt och bra och inte kommit ihåg några drömmar? Eller hellre, som nu,
sovit super, super dåligt hela natten och vaknat hela tiden och knappt sovit och kommit inte ihåg dina drömmar.
Vill du helst äta en bit grus eller vill du helst äta en god bit glass?
Glass.
Ja, precis. Men sen var det ju det här med att man ibland liksom minns en dröm när man vaknar. Men sen när morgonen kommer så då bara liksom vaporiseras den och försvinner ut ur huvudet.
Ja, men det handlar om man vaknar mitt i drömmen och om man vilken typ av drömstadie man är i. Om
men känner du igen det här, Måns? Ja. Ibland när du vaknar så har du en tydlig bild och sen bara lite senare, vad är det? Då har det försvunnit.
Ja, men så är det väl med alla intryck. Jag glömmer ju saker hela tiden. Jag menar, om jag köper ett paket pepparkakor 22 kronor. Några timmar senare kommer jag väl inte ihåg hur mycket de pepparkakorna kostar.
Nej, men det är inte hela förklaringen. Tom Adrian är hjärnforskare i Melbourne. Han kanske är André.
En fransos i Melbourne.
André Hillion. Thomas André Hillion.
Ah, alltså en belgare.
Han är trots sitt namn hjärnforskare i Melbourne, Australien, och han säger så här. En studie från 2011 visar att hela hjärnan inte somnar på samma gång. Och den sista delen som somnar, det är hippocampus. Och då kan man anta, säger Thomas Andrion, att hippocampus är den del också som vaknar sist.
Kan man anta?
Ja, så säger Thomas. Ja. Han är ändå hjärnforskare, ja, jag får lita på honom. Ja. Och eftersom hippocampus inte är vaken så kan den inte spara minnen. Men det är inte så att hippocampus liksom är inaktiv under natten. Utan den jobbar under natten med att skicka minnen från dagen till långtidsminnet.
Mm,
sånt som har hänt under dagen, det sparar den. Men det här är en envägskommunikation.
Jaha.
Så den tar inte in någonting nytt, utan på natten jobbar hippocampus med att skicka minnena till liksom långtidsförvaringen.
Jag förstår. Under natten så sorteras dagens intryck upp.
Mm.
Och man kan säga arkiveras på rätt ställen.
Mm.
Men arkivet kan inte skicka något tillbaka då med rörpost eller dylikt till det här arbetsminnet. Då.
Nej, alltså det är en hjärna som sover kan inte spara information. Den kan inte spara nya intryck.
Bara sortera upp den.
Ja, och när vi vaknar då så behöver hjärnan cirka 2 minuter på sig för att komma igång med att ta emot ny information. Så att när du vaknar ska du komma ihåg och du minns din dröm. Men det är 2 minuter sen när de här minuterna har gått. Så det fanns ingen sparfunktion igång då.
Okej, så om man vaknar och någon säger glöm inte det här är superviktigt.
Mm.
Och så säger något och så...
Det är lätt hänt att det försvinner då.
Ja. Om jag väcker dig mitt i natten och Anders, här är dina siffror till ditt bitcoinkonto. Glöm det absolut inte.
Då kommer jag kanske efter så här 15 år senare. Så här, varför sa du det när hippocampus inte hade kommit igång? Sagt om.
Ja, rättligt.
Ja. Men sen, Måns, så ska jag ge dig lite rätt. Sen berättade den här hjärnforskaren en tredje grej. En tredje anledning. Och om jag ska exemplifiera då, Måns. I morse borstade du tänderna, va?
Mm, eller tog jag bara tuggummi?
Ja. I samband med att du tog ditt tuggummi, vad tänkte du på då?
Jag tänkte inte mycket. Det är ofta jag inte tänker så mycket.
Nej, du minns inte vad som för sig i ditt huvud då. Det är så. Vi tänker hit och dit och det mesta bara glömmer vi bort. Och det är precis som du säger. Hjärnan sorterar ut det som är viktigt. Och kanske är det då samma sak, säger Thomas, med drömmar. Det var inte så viktigt det där vi drömde. Hjärnan sorterar bort det. Och det är ju en grej för folk som berättar sina drömmar att just lägga på minnet. Det är nog inte så intressant. Människors berättelser om vad de har drömt är ju som bekant i allmänhet lika intressant som folk som berättar om sin bostadskarriär eller icke-köpta bitcoins.
Pling, pling,
pling,
pling,
åter.
Återkoppling.
Återkoppling.
Det har blivit dags för lite återkoppling slash en liten efterlysning. Hej på er, jag har en efterlysning på G. Jag minns från ett avsnitt från er podd så funkade det inspelat mellan 2017 och 2020. Vilket avsnitt minns jag inte, har försökt gå igenom alla genom att spola en minut åt gången.
Stackare. Ja. Men då är det väl på sin plats att vi tipsar om vår Facebookgrupp, där ligger ju en förteckning om vad vi pratar om i alla avsnitt av åtminstone den här podden frågan och så Måns, men jag tror också i alla avsnitt av Så funkar det.
Det minns en låt och när den var färdigspelad så tjoade ni något alldeles väldeligt. Minns också att den var väldigt svängig och rivig och att den hade ett väldigt roligt rim i låten.
Det låter som någon 70-tals dansbandslåt.
Jag tror inte att den fanns på Spotify, men jag vet att den fanns på YouTube. Har för mig att ni spelar låten rätt länge, men jag är också osäker.
Ja,
vore tacksam om ni har någon lyssnare som kan gräva fram den i arkivet. Allt gott, Johan.
Ja, men den här beskrivningen är allt för generisk. Det finns inte en chans.
Ett litet roligt rim. Jag kom genast att tänka på den här.
Lilla söta Sara i Sahara, jag låter alla andra flickor vara. Om du blir min så blir jag din beduin.
Om du blir min så blir jag din beduin.
Ja, det är ett roligt rim.
Ja, Chris Kents klassiska lilla söta Sara. Men sen dök det upp ett annat brev i vår inkorg.
Jaha.
Samma Johan. Nu, efter en andra omgång, har jag gått igenom alla gamla avsnitt, hittat den låten. Den jag tänkte på var Max Fenders låt Greta, så ska vi ha't. Och rimmet jag tänkte på var skattepolitik och erotik. Tack för all hjälp. Du fick ju ingen. Om ni nu vill glädja mig ytterligare får ni gärna spela denna låt lite mer i fortsättningen. Och kanske avsluta varje avsnitt med den.
Nej.
Eller nej. Men ta den om inte annat vid passande tillfälle. Med vänlig hälsning, Johan Lundberg. Och efter all din ansträngning, Johan, här kommer den.
Så ska vi ha det, Greta, det är tryggast att veta. Vi äter billigt fint så vi kan köpa vin. Man blir ändå bara feta mat utan vi kan bli av. Men Greta, så ska vi ha.
Många kärlekslåtar är ju väldigt optimistiska och visionära. Den här har ju lite annat stuk, den är mer realistisk.
Ja, ja.
Och det är väl bra.
Ja. Ja. Och det vill man ha med sig, att man, det är inte så viktigt, man blir ändå bara fet av mat.
Där kan man spara in så att man har råd att köpa kyl och frys.
Ja, sval och kyl och frys till och med.
Ja, det är sant. Vi fortsätter med återkoppling. Eva har skrivit till oss. Fel.
Nej.
Ull är varmt. Basta. Och så här skriver Simon. Hej, hej. Återkoppling angående frågan kring hur folk var kallt klädda förr. Har inte koll på historiska kläder, men hyfsad koll på funktionen i olika material vid uteliv. Anders menade att man hellre skulle välja fleece och Gore-Tex än stickad ull. I beg to differ. Mm-hmm. För det första är ett ullplagg grymt att ha nära kroppen eftersom det är oslagbart bra på att fortsätta värma även om det blir någorlunda fuktigt. Vare sig fukten kommer utifrån eller ännu viktigare, inifrån. Vilket leder till problemet med Gore-Tex. Det sägs ju att det ska andas så himla bra, men det beror helt på i relation till vad. I jämförelse med typ galon eller sopsäck så andas det såklart bra, men jämfört med ull och bomull andas det uselt. Vintertid kan Gore-Tex därför vara rätt kass om man rör sig mycket, då svetten och annan fukt kapslas in innanför kläderna och kyler ner kroppen så fort man står still. Ett någorlunda vindtätt tygmaterial, såsom tätvävd bomull eller vadmal eller vad man nu hade för, utanpå ullplagg i flera lager, är alltså fortfarande en väldigt bra vinterbeklädnad så länge det inte är total slaskvinter och så länge man rör på sig. Att just röra sig tror jag är hemligheten här. Det gjorde säkert Olle på sin skidfärd. Sen blir det givetvis lite kallt om man bara har stickad ull och det blåser kallt, men det misstänker jag att man hade koll på även förr i tiden. När är fleece och Gore-Tex bra då? Jo, kanske om det är väldigt blåsigt eller blött och om man fortfarande har ull eller möjligtvis något annat bra syntetunderställ närmast kroppen och något ytterligare värmande lager att dra på vid stillastående. För bara fleece och Gore-Tex är nog aldrig särskilt bra. Ha det gött, blåbärskött, Simon. Det var en liten föreläsning, Simons TED-talk.
Ja, man, Gore-Tex, man får vara försiktig vad man säger om ull.
Ja, snacka inte skit om ull.
Nej.
Då blir det fel. Ja. Ull är.
Men när man åker slalom, då blåser det ju på en.
Då blåser det på.
Ja, för man åker ner. Det blir ju, även om det är vindstilla, blåser det på en.
Ja.
Då har jag alltid ull. Du har ullfrotté underst och Gore-Tex utanpå.
Ja, men det
precis som Johan säger.
Simon.
Ja,
precis, ja, men det hade nog Simon tyckt var helt okej.
Så att där Simon får över lite beröm i alla fall.
Skriv igen, Simon.
Ja.
Jag får ta ett extra knäck för kyl och sval och frys. Och vad gäller sex och erotik.
Jag har fastnat för en fråga ifrån Lisa. Så här skriver hon: hej på er och tack för en toppenpodd. Jag har lagt märke till ett fenomen i min omgivning som jag hoppas att ni kan hitta en förklaring till. Av de heterosexuella par jag känner, där mannen och kvinnan kommer från olika ställen, så bor majoriteten i mannens hemtrakter. Jag har försökt komma på så många par som möjligt och är nu uppe i 3 par som bor närmast kvinnans hemort och hela 14 par som bor närmast mannens hemort. Jag är själv kvinna och gift med en man i vars hemstad vi bor. Är det här bara en slump? Eller är det faktiskt vanligare att man bor där mannen kommer ifrån? Och i så fall, varför? Är det en outtalad norm? Är kvinnor mer flexibla? Eller är männens ursprungsfamiljer trevligare så att man hellre vill bo nära dem? Hoppas ni kan reda ut det här. Med vänlig hälsning, Lisa. Tusen tack för den spännande frågan.
Mm, och den här frågan läste jag i natt.
Ja.
Och tänkte, oj vilken bra fråga. Det kan jag aldrig hitta svaret på.
Ja, det är vi olika, Ankan. Jag tänkte, den här kan jag hitta svaret på.
Ja.
Känner du igen det här? Hur ser det ut bland dina vänner?
Nej, jag känner inte igen det här, nej.
Men tänk på några vänner då.
Ja.
Och så om,
ja, men alla mina gamla vänner, de har, nej. Jo, nej. Jag har ett par, där bor de i kvinnans hemstad.
Ja. Och ett annat par. Du känner bara ett par. Du kommer bara på ett enda par i din bekantskapskrets.
Ja, du bor ju liksom, de som bor här bor ju liksom, har bott här alltid på något sätt. De som bor i Stockholm har bott där alltid utom något enskilt. Och nej.
Och Valle då?
Ja, han bor ju också där här.
Ja, men hans fru.
Ja, hon får Uppsala.
Så hon har flyttat långt.
Ja,
är det så att de i det fallet bor närmare mannens hemtrakter?
Ja, då är det ett i par jag kommer på.
Ett i par.
Som jag kommer på.
Ja.
Mm.
Tack för hjälpen, Anders. Svaret på Lisas fråga är att kvinnor i genomsnitt bor längre ifrån sina hemtrakter än män.
Jaha.
Och det kanske låter lite konstigt.
Nej.
Men jag ska förklara, varför tycker du inte det låter konstigt, Anders?
Ja, men okej. Det gamla sättet är att männen har bestämt.
Mm-hmm.
Alltså, så har det ju varit genom historien, tyvärr. Männen har bestämt. Och männen kanske känner till sin hemort och då bestämmer de att de ska flytta hem.
Mm. Det är absolut inte av den anledningen.
Nej, nej. Men det var en hyfsad teori.
Ja. I SCBs statistik så läser jag att män flyttar något oftare än kvinnor. Alltså bara något. År 2022 flyttade Sveriges män 781 344 gånger. Om vi låtsas att de flyttade max en gång per person, så flyttade hela 15% av alla svenska män en gång det året.
Mm-hmm.
När det gäller kvinnor så flyttade 14%, 753 583 gånger.
Ja, alltså män flyttar mer än kvinnor, det är slutsatsen.
Oftare, precis. Men
aha,
kvinnor flyttar längre.
Uh-huh.
Och framförallt så beror det här på att fler kvinnor än män skaffar sig högre utbildning och därför flyttar till universitetsstäder och till storstäder.
Men flyttar de då till en stad där de träffar sin man? Är det det som är principen?
En random man, en random kvinna,
uh-huh,
som du tar,
uh-huh,
så i genomsnitt kommer kvinnan befinna sig längre ifrån sin hemstad.
Mm.
För de har flyttat längre.
Mm.
Och när en random man och en random kvinna blir ihop,
mm,
så finns det ju stor chans, risk att de beslutar sig för att bo där de redan bor, där, mm, de träffades, eller hur?
Mm. Mm.
Är du med mig?
Mm.
Den här bilden av landsbygden, att kvinnor flyttar medan männen blir kvar, den är till viss del sann.
Ja, alltså, ja.
Och det innebär ju att när en man och kvinna träffas, vad som helst och när som helst, så är det i genomsnitt så att kvinnan bor längre hemifrån än mannen. Hänger du med på detta?
Absolut, absolut.
Så det är logiskt att fler heterosexuella par bor närmare mannens familj än kvinnans. Men
Det förklarar inte den här enorma skillnaden som Lisa har sett.
Nej.
3 par respektive 14 par. Om du som lyssnar vet andra orsaker som skulle kunna förklara Lisas iakttagelse eller har du själv helt andra erfarenheter, så skriv till fraga@andersochmans.se.
Frågan om vi ska ha barn beror på analys.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet
NATO. Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA-experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kan tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök. Hej Anders och Måns. Under en diskussion stötte mina studiekamrater och jag på ett ord med problematisk klang. Min kurskollega berättade att hennes respektive arbetar på kolonialavdelningen på stadens affär. Vad betyder ordet kolonial i denna bemärkelse? Med vänliga hälsningar, Signe, och det här är intressant. Vad tror du, Måns?
Kolonialvaror, ja, då tror jag att det är varor som kommer från klassiska brittiska kolonier, Indien med flera länder.
Mm. Först och främst, vad är då kolonialvaror? Vi ska leka leken för att lära oss, vad är en kolonialvara? Mm. Jag kommer säga 5 saker, du kan hitta i en matvarubutik. Och ja, du ska säga, Måns, vilka som inte är kolonialvaror.
Ja, jag kommer gå på om det är en exotisk
vara eller inte en exotisk vara.
Låt oss köra.
Ja.
Du säger bara ja eller nej.
Mm-hmm.
Kaffe?
Det tror jag är en exotisk vara.
Men var det ett ja eller nej?
Ja!
Mm.
Det är en kolonial vara.
Ketchup?
Nej.
Socker?
Ja.
Konserver?
Nej.
Dressing?
Dressing tror jag inte är en kolonialvara.
Och det var en luringmångs, det var en kuggis. Alla fem var kolonialvaror.
Jaha.
Men inte kan...
Vad fan är kolonialvaror? Ja,
om man söker på ordet kolonialvaror får man veta att det är typ torra varor. Alltså sånt som inte ska vara kallt eller fryst. Sånt man har i skåp. Typ så.
Ja, skafferivaror.
Ja, men ja, det är inte helt sant. Jag hittade en artikel i Västerbottenkuriren av en idéhistoriker som heter Christer. Och han undrar varför kallas saker koloniala. Och det har mycket riktigt med kolonialismen att göra.
Koloskopi?
Nej, kolonialismen. Från cirka 1500 till 1800-talet. Rasism. Europeer tyckte att vi tillhörde en bättre religion, en högre civilisation. Att vi hade legitim rätt att ställa oss över andra folkgrupper. Utnyttja deras arbetskraft, naturresurser, tjäna pengar och mörda. Det var vidrigt.
Mm. Mm. Även Sverige hade en koloni.
Absolut, den har jag glömt.
Den lilla ön.
Sankt Bartolomeus, du vet den.
Kanske.
Ja, minst. Så.
Det var ett... Skriv till fråga.
Ett ord som dök upp. Ja. Varor från kolonierna fraktades till Europa. Däribland då krydder, kaffe, kakao. Och då fick då detta under 1800-talet beteckningen kolonialvaror. Och när ICA och Coop och sådana andra matvarukedjor etablerades i början på matvarukedjor etablerades i början på 1900-talet, då var fortfarande det här uttrycket inte kontroversiellt kolonial.
Nej, men alltså vadå, saker kan väl få heta ett namn även om man hatar fenomenet att folk har, att länder har kolonier, så kan väl mat få heta kolonialvaror, eller?
Sen
är det ett K-ordet? Är det ett ord som man inte ska använda?
Nej, jag vet inte. Så här skriver Christer i Västerbottenkuriren. Mot denna bakgrund och denna negativa laddning som begreppet har idag, så har jag svårt att förstå varför ICA och Coop fortsätter att klassificera varor som koloniala. Rimligen gagnar det inte deras varumärken, ryter han till.
Okej.
Okay. Mm. Andra ord har man ju ändrat. När man fattat att det här ordet var inte så bra. Klassiken är ju N-ordet.
Mm.
Det säger vi ju inte. Folk som hävdar att, jo, man får kalla chokladbollar för något annat, för det gjorde man när jag var liten. De kan
röra ett helvete.
Ja, gå och lägga sig.
Ja.
Ja, stoppa upp sig själva i röven. Men man har bytt andra ord. Efter efterkrigstiden, då slutade marknadsföringsavdelningar att heta propagandaavdelningar.
Jaja.
Det klingade ju inte så snyggt längre.
Nej.
Dessutom så är det här ett missvisande ord. Kolonialvaror är inte bara varor som kommer från tidigare kolonier. Det är ju en massa andra saker. Torkade alger, ketchup och sånt.
Just det. Det känns ju bara som att det är ett dåligt begrepp.
Det är dåligt.
Det är rörigt.
Ja, vi byter.
Ja.
Vi slutar säga det och så säger vi torra varor.
Skafferivaror heter den.
Ja, skåpvaror.
Skåpvaror.
Kanon.
Exakt.
Klubbat och klart.
Torrvaror respektive blötvaror. Det är så vi delar in vår mat.
Ja, vi har fyra. Det är en axel som är X-axel.
Jaha.
Ja. Varmvaror, kallvaror,
torrvaror. Det är sånt här diagram, du vet.
Ja, torrvaror, nej, alltså torrvaror, fuktvaror, varmvaror, kallvaror.
En gång till.
Torrvaror, fuktvaror, varmvaror, kallvaror.
Super.
Ja.
Sen, nu säger jag något till dig då.
Ja. Och sen, vet du vad man kan göra?
Nej.
Man kan bygga, man tar en fyrkantig butik. Och så tänker man att den är ett kryss.
Ja.
Och så sorterar man varorna i butiken efter axeln.
Så
vet jag, okej, jag ska köpa något.
Jag har också en till då. Färskvaror och frysvaror.
Mm. Jag ska köpa något kallt, torrt.
Ja.
Och det,
då vet man att allt är det där.
Då vet jag vilket hörn i butiken jag ska be mig.
Ja, det är lite så butiker funkar redan. Om du vill ha en skafferivara, en torrvara.
En skåpvara.
En skåpvara, då finns det på de här hyllorna med pasta. Och, och så finns det, eller på med mjöl.
Men
det
kanske är så att om vi har den här axeln att fuktvaror, det är längst ner. Jaha, då är det längst ut i butiken kanske då.
Ja, du vill dela upp det på det sättet istället. Ja,
så hittar man.
Så till exempel frysvaror kommer vara utspridda över hela butiken från och med nu.
Ja.
För att det är inte så vi delar upp dem längre i frysvaror och färskvaror.
Nej.
Nu är det blötvaror, fuktvaror som vi också heter.
Torrvaror.
Eller torrvaror.
Varmvaror och kallvaror.
Och kallvaror.
Ja, det här blir bra radio.
så ska vi ha det Greta. Det är tryggast att veta vad man vill.
Hej Anders Måns, tack för ett fantastiskt intressant program. Här kommer en fråga jag grunnat på. Varför är så många trädnamn enstaviga? Vänliga hälsningar, Erik i Upplands Väsby.
Mm. Ek, bok, säl.
Säl.
Sälj.
För säl är inte ett träd.
Al, asp. Nej, mycket olika.
Har du tänkt på det här bok tidigare? Det verkar stämma, ja.
Ja.
Eller hur, har du tänkt på det innan?
Nej.
Tall, björk, gran, ek, al, alm, ask, bok, en, det verkar stämma. Och de är inte bara enstaviga.
Mm.
De är catchy.
Mm.
Tall, det ligger bra på tungan.
Mm. Tall.
Jag har letat efter svar på denna fråga.
Mm.
Erik i Upplands Väsbys fråga, utan att lyckas. Så här kommer gissningar från min sida.
Ja, jag älskar detta. Får jag skjuta dem i sank?
Mm. Mm. Hemskt gärna.
Mm.
Jag tror att träd har lyxiga enstaviga namn eftersom de har funnits så länge och varit viktiga för oss. Anders, vad är viktigast i livet för människan när hon uppfann det talade språket?
Mat.
Det är ett enstavigt ord.
Sex.
Mm.
Skog.
Skog var viktigt för människan förr i tiden.
Bär.
Bär.
Ja.
Jag ser redan ett mönster.
Ja.
Mm.
Ja. Kottar var inte lika viktigt.
Kottar var inte lika viktigt. För då kunde man inte äta. Här kommer några som jag tror var viktigt.
Ja.
Hus,
ja,
var viktigt.
Båt.
Båt var viktigt. Eld var viktigt.
Ja.
Kött.
Ja.
Sill. Salt. Ved.
Älg.
Älg, ja. Ja, absolut. Kanske var lite viktigt. Ja. Absolut, du har rätt. Ja, min teori är att de första ord vi skapade var enstaviga.
Mm.
Lök, säd, råg, korn, hund, häst, mus, ko, gris, fisk, tall, ek.
Också, nu låter det bara som en kiss, bajs. Alltså,
ja.
Närvarande.
Precis. Mm. Och sen, när de enstaviga orden tog slut, då började vi skapa ord som ecklesiastitsminister och sånt.
Mm. Silvergran. Ja, men det, när granen fanns var det bara gran.
Ja.
Men sen
och så kom det den här silvriga granen. Ja. Och då var namnet gran redan upptaget.
Ja.
Då fick det heta ett trestavigt namn.
Ja.
Precis.
Ja. Ja.
Och förr i tiden, det var mer bråttom att namnge de saker runt omkring oss som var viktiga för oss än allt annat då. Örtväxter var viktiga för oss tidigt. Blommor har funnits lika länge, men de var aldrig viktiga för oss. Därför har kryddor enstaviga namn. Dill, flox och lin. Men annars kan du komma på en enda blomma som är enstavig.
Ros.
Ja, okej då.
Mm.
Men blommor heter saker som påsk, lilja, prärjeklocka och krysantemum. Tusen stavelser.
Men svamp då?
Det är väl ingen blomma?
Karl Johansopp.
Ja, men
det måste vara viktigt med svamp.
I förr i tiden,
ja,
tror du då att vi finlirade sådär? Eller tror du vi sa, gå, ta, svamp? Eller tror du, här är du, kan du promenera bort i dungen och hämta Karl Johans svamp? Vilket tror du man sa?
Ja, det första.
Exakt. Förutom att träden var tidigt ute.
Vi ska nog understryka att det här är inget du har läst, utan det är du gissar.
Exakt.
Ja.
Så gissar jag att en anledning till att träden fick så catchy namn är att språket på den här tiden var decentraliserat. Svenska lät väldigt olika i olika delar av landet.
Mm.
Och det var inte bara dialekter, det var inte bara uttalet, utan man hade också olika ord. När jag var liten så hette strumpor fortfarande hussor. På skånska hussor.
Mm.
Och fönster heter vindue. Så trädet tall kanske vid en tidpunkt i historien hade 100 olika namn i olika delar av landet.
Mm.
Och när dessa varianter sedan krockade med varandra genom århundraden så är det inte konstigt att det namn som var mest catchy vann matchen.
Ja, du menar så att det kanske uppe i Norrland hette bojabäs eller sånt där. Och sen så, men tall var ju bättre. Vi tar
exakt
tall istället.
Anders i din by.
Men då heter, har vi ett ord ledigt i fisksoppa. Ja, vi fick ju bojabäs över precis.
Supersmart, så gick det till.
Ja.
Anders i din by heter gran, häradsbandyfriset.
Ja.
Och i min by heter gran, gran.
Ja.
Och så träffas vi och du föreslår att vi ska hugga ner det där trädet till ved. Hur kan det låta?
Kan du, ska vi hugga ner häradsbandyfjäset?
Förlåt, menar du gran? Och då är det kanske mer troligt att du tar över mitt lilla korta catchy ord, gran, än tvärtom.
Mm.
När saker skulle namnges senare i historien så var då alla enstaviga namn upptagna. Jag börjar importera en frukt, en rund och orange söt frukt i Sverige.
Ja.
Vad ska den heta? Lök.
Nej, det har vi kört på redan.
Det är upptaget.
Boll.
Gran, boll.
Ja.
Boll var viktigt för oss tidigt i historien, tydligen.
Ja. Till och med... Fes.
Fes. Allt det här var...
Ja, det var viktigt för det osmanska riket.
Ja, exakt. Allt det där är upptaget.
Ja.
Till och med tvåstaviga namn var upptagna. Ja. Faster, pingis med flera. Det fick bli ett trestavigt namn. Abelsin.
Ja.
Det här har vi pratat om någon gång, men om man startar ett band nu, ett musikband, ska hitta på ett coolt bandnamn, eller soloartist ska hitta ett artistnamn, så är det inte så lätt. Alla bra är upptagna. Tänk på 70-talet, Anders.
Mm.
Då kunde man välja artistnamnet Prince.
Ja, och sen välja bort det. Vad är tecken?
Exakt. Ja. Men det var inte upptaget.
Nej, nej, nej.
Tänk. Inte ens Prince.
Det var ju upptaget, det var ju cigaretter hette ju det.
Det vet jag inte när det var, men det var som artistnamn, det var inte upptaget.
Nej, nej.
Så lyxigt var det då. Så är det inte nu.
Nej.
Om du söker varianter på Spotify, och då kan du som bäst heta Prince of Darkness Tablecloth 66.
Mm.
Alla bättre namn är redan upptagna.
Mm.
Jag läser på listorna över de 100 bästa skivorna förra året.
Mm.
Här är då artisten Pink Panthers i ett ord.
Mm.
Är det ett bra namn?
Ja.
Nej.
Nej,
Pink Panthers är ett ord.
Ja.
Det är inte som Prince.
Men Pink finns ju.
Ja.
Men det är upptaget.
Det är upptaget, ja. Här är en annan artist.
Mm-hmm.
Model slash actress i ett namn.
Mm-hmm.
Det är inte bra. Det var ju mycket som var upptaget innan personen valde det där. JPEG Mafia.
Nej, vad dåligt.
Yves Tumeur.
Nej.
Rapparen No Name.
Ja.
Han har gett upp helt, ja.
Ja, men No Names fanns ju ett gammalt hårdragsband som hette.
Han har till och med återanvänt.
Mm, återanvunnit.
Ett mycket tydligt exempel.
Det ordet är ju ledigt återanvunnit. Mm. Om ni ska starta ett band.
Ett mycket tydligt exempel på att namnet Tears var upptaget är gruppen
Tears for Fears.
Water from Your Eyes.
Vad dåligt.
Om trädet Björk skulle namnges nu.
Men det är ju
nu.
Många av de här bandnamnen tagna innan. Det har vi pratat om förr. Man måste egentligen införa en lag som säger att man måste passera åtminstone 16 år innan man får ta band och artistnamn.
Ja, ja, ja.
Annars skulle inte Sticky Bomb heta Sticky Bomb.
Nej. Men apropå Water from Your Eyes, om trädet Björk skulle namnges nu så skulle det behöva heta Blad på grenar på en trästam. Trädet.
Mm. Återigen, det här är Måns som tänker högt.
Jag läser vidare på listan över de 100 bästa albumen förra året och ser att vissa band verkar ha nöjt sig med superdåliga namn. Så dåliga att ingen någonsin i historien har velat ha dem, bara för att kunna få ett kort bandnamn som går att komma ihåg. US Girls till exempel. Military Gun. Det heter man ju inte om Gun finns ledigt.
Nej.
En koreansk tjejgrupp som heter New Jeans.
Nya Jeans?
Ja.
Ja. Släppte Nya Jeans en av årets 100 bästa plattor för? Nya Jeans.
Ja. Jag var ju i Korea nyligen och var superstora. Inte lika stora som Blackpink, såklart. Men New Jeans var stora.
Ja, Nya Jeans.
För att sammanfatta, brevskrivaren Erik. Träd är som Prince. De har funnits så länge att de fick välja först. Och då var alla namn lediga. Och då är det klart att de valde en staviga catchy namn. Om trädet Ek skulle namnges nu så hade det fått heta JPEG Mafia, gissar jag. Tack och godnatt.
Det var ett väldigt bra svar. Det var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Nu, Måns, så ska du och jag ta lite semester.
Ja, vi har jobbat hela julen, hela nyår. Vi ska vara någon vecka ledig nu.
Mm, men vi kommer att lägga ut ljud med oss.
Mm, gamla reprisprogram som vi tyckte var extra roliga.
Ja, och vi hoppas att ni ska njuta av dem och rekapitulera fakta för repetitioner. Som bekant, all kunskapsmoder. Och så är vi tillbaka alldeles strax med nya fräscha program.
Ja, några veckor går ju så fort.
Ja, ja, ja.
Tyvärr när man ska vara ledig, men bra om man ser fram emot nya avsnitt av frågor på den frågan.
Vi behöver inte förklara, utan vi hörs igen snart. Ta hand om er och hej då.
Puss och kram.
Så vill vi är det vi.
köpa bil. Man blir ändå bara feta mat. Du kan vika dig av. För Greta så ska vi ha. Jag ser redan fram emot en tryggad ålderdom. Med en sparad slant och ATP. Det stängde i vår, potatis står i blom. Bilen fröar, Greta, är du med? Så ska vi ha det, Greta, det är tryggast att veta vad man vill.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.